Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, men då är ni välkomna till Seniorradion den 5 november. Och idag med Ingrid Karlsson och Timo Heino. Vet ni, idag firar vi 40 år och det har vi öppet hus mellan 11 och 14. Så då är ni hjärtligt välkomna. Idag, ja ni får gratta oss också förstås. Idag i programmet så ska vi höra ett inslag med Monica Norberg och Ulf Jönsson. Jag har bjudit in Marie Söderqvist som jag är lite nyfiken på. Några från Eva-kören ska gästa oss och så blir det kåseri med Åke Salin och sen är det blues och sen är det panel förstås. Om man tittar ut genom fönstret 5 november och ännu ingen snö. Och tack för det säger jag. Som lik Svante Thuresson föredrar en helt annan årstid.
Sommaren en höst och jag vill finnas till, så klart jag vill. Vill gärna känna solen som en tröst. Ja, jag vill, så klart jag vill. Ska bli sann och jag vill finnas till, så klart jag vill. Jag vill nog trampa gräs där jag går fram. Ja, jag vill, så klart jag vill. Där jag går fram. Ja, jag vill, så klart jag vill finnas till, finnas till.
Mm. Ja, vi får hålla tummarna så mycket som möjligt att det inte blir snö. Förra året, hör ni, vid den här tiden, då var det faktiskt snö. Då hade jag hunnit kara av lite snö redan och den låg ju kvar ända till mars. Men nu hoppas vi på någonting annat. Ja, idag den 5 november ska vi ju gratulera, förutom att vi blir 40 år, så ska vi gratulera namnsdagsbarnen också. Och det är Eugen och Eugenia. Ja, det är möjligt att Eugen blev populärt sedan prins Eugen föddes 1865. Namnet var i alla fall vanligt under senare delen av 1800-talet. Eugen är idag ett ovanligt förnamn, men som andra namn är det vanligare. Eugen är från början ett franskt namn. Ursprunget är grekiskt och namnet betyder den lyckligt födde. Kom in i almanackan 1828 då den blivande Karl den 15 föddes och fick namnet Karl Ludvig Eugen. Och Eugenia, ja, Oscar den förstes dotter hette Eugenia, vilket förmodligen bidrog till att göra namnet rätt populärt på 1800-talet. Hade egen namnsdag den 10 februari men fick 1993 ge upp den och flytta samman med Eugen 5 november. Det var i mitten av 1700-talet som namnet dök upp i Sverige. Och ett smeknamn till Eugenia kan ju vara Jenny. 6 november, då är det Gustav Adolf och då hissar vi flaggan. 7, Ingegärd och Ingela och då är det kladdkakans dag. 8 november, Vendela. 9, Theodor och Theodora. 10, Martin och Martina. Och 11 november är det Mårten. För de som tycker om Mårten, gås och svartsoppa är väl det en högtidsdag, inte vet jag. Gås kan jag inte äta för jag tycker den är så fet. Ja, hörni, amerikanarna, hur tror ni de känner sig idag? Snart vet de vilken president de får i 4 år framåt. Spännande, eller hur? Ni kanske kommer att sitta på valvaka i natt. Men hur det än går i amerikanska valet så tycker jag vi ska lyssna på Lars Ros. För visst ska vi leva för varandra. Ja, det var Lars Ros om man ska leva för varandra. Så här in på 40-årsjubileet kan man väl få bli lite nostalgisk. Och då har Timo letat upp ett inslag med Monica Norberg där hon pratar med Ulf Jönsson. Så här kunde det låta från 1988.
Välkommen till Seniorradion, Ulf Jönsson.
Tack för det.
Du är en känd radioröst här i länet från Sveriges Radio Gävleborg, P4, lokalradion. Du håller just på att avsluta en kurs i radiojournalistik i Bollnäs. Men för drygt en vecka sedan, det är i fredag, så sände du ditt sista program som morgonvärd i radion. Och nu så kommer du inte att medverka i Sveriges Radio på 1,5 år.
Nej, inte sen heller. Nej, nu är det färdigt. Jag började i början på 70-talet på Sveriges Radio Göteborg, som då var sammanhållet radio och tv, som det var på alla håll i hela landet. Och räknar jag ihop det där så blir det 34 år av vilka jag har gjort större delen av mitt yrkesliv på radion och resten på tidningar. Och det får räcka. Någonting annat ska jag kunna hitta på.
Men du avslutar ju programmet med Last Farewell med Roger Whittaker. Och i den texten så handlar det ju om någon som lämnar något kärt med båten.
Så var det.
Och han ger sig ut på en ny seglats.
Ja, det var gramofonproducenten på Sveriges Radio Gävleborg, Hasse Pålsson, som hade valt den där. Och det var den enda låt som jag lät vara kvar på spellistan, därför att jag tyckte att det var lite finurligt av honom att i mitt sista program ha ett sista farväl som sista låt. Och dessutom gillar jag Whittaker, så det var inga större problem att låta den vara kvar. Och sen så, det är ju det är frågan om, att det är som en skilsmässa, sa jag till någon som frågade om hur det kändes. Att det har ju varit mitt andra hem i, ja, nu sedan 88, men före det också. Du minns ju, eftersom du var med själv, hur nära varann vi var på 70-talet när vi var pionjärer då. När vi kom dit och fick hela den där långa inövningsperioden på 3 månader. Och sen köra igång någonting som var så unikt som det här ändå var när det kom igång i februari 77. Så att det är klart att det är mycket vemod i att sluta, det är det.
Vi ska tala om radion som sån senare, men jag tänkte just på det här att lämna då det här. Hur är det? Du har ju som sagt var mångårig journalistvana, och du kom med din pappa var journalist.
Och min dotter är också journalist. Det är en basil.
Det går generationsvis. Men det var ju ganska vemodigt att höra dig säga det här faktiskt.
Ja, det kanske det var. Det ringde mycket folk och skrev e-post och sådär och tyckte att det var tråkigt.
Men som journalist, tycker inte du att man då skulle kunna kalla någon, vad var det, grundbulten i det här? Det var helbossar och kvarts.
Ja, just det. Fast det var ju bara en del av eländet som ledde till att jag bestämde mig för att söka avgångsvederlag. Därför att det var ju flera av korporalerna och bossarna där som tydligt visade att de inte ville ha mig kvar. Så svårt har jag inte uppfattat budskap, utan när chansen kom att få avgångsvederlag så tog jag den och fick den. Och det var ju bra.
Men du fick väldigt starkt stöd av dina lyssnare.
Jo, men det var ju för att alltihopa var så galet. Det jag sa var inte särskilt dramatiskt. Egentligen tycker jag, när jag lyssnar på det efteråt, att jag mest skryter över dig och alla de andra 13 som var med i den första gruppen. Och det tolkades då som att jag gick till angrepp på mina nuvarande eller dåvarande arbetskamrater och ledningen för radiostationen. Men det tycker jag var långsökt. Och dessutom, när slutet på eländet kom efter att jag i 13 veckor hade varit avstängd och fått gå i någon sorts sovjetisk förnedring där ute och inte få göra någonting, då fanns det ingen riktig förklaring till varför det upphörde. Va? Utan 13 veckor var jag avstängd och sen tog det slut lika plötsligt som avstängningen började. Och just slutet var för mig det definitiva kvittot på att det här var inte riktigt genomtänkt. En bra chef hade naturligtvis skällt upp mig ordentligt och sagt att lägga av med det om han eller hon tyckte att det var fel. Va? Men det här med såna här administrativa åtgärder, det hör andra sociala system och politiska system till än det svenska. Det var för mig fullständigt absurt, alltså, att gå som någon sorts parias. Och det var ju mest synd om mina arbetskamrater. De kunde ju inte hantera det. En del visste inte om de vågade prata med mig. Och en del...
Vi kanske, Ulf, inte ska gå in. Nej, du har beskrivit nu situationen som det var eftersom det är två parter i det här. Men om vi pratar radio generellt. Jag menar, det här kom ju då med ett 30-årsjubileum.
Just det. Och det var det som var anledningen till att jag överhuvudtaget pratade. Och att jag tycker att dels så är förvaltningen av radion mycket sämre än vad den var för 30 år sedan. Jag skröt alltså vid Jan Engdahl som var din och min första chef på Radio Gävleborg. Och jag skröt över det vi försökte göra, även om jag kan tycka att mycket var väldigt, väldigt pretentiöst. Det lilla jag har kvar av det vi gjorde då är sånt som är väldigt ambitiöst och pretentiöst nästan ibland. Men det var gjort hela tiden med lyssnarna i fokus. Vi brydde oss bara om lyssnarna, och det var alla debatter vi hade då handlade ju om att men det där är ju inget bra för lyssnarna. Vi måste göra så här.
Det var ju en klar målsättning också att vi skulle ge den svage en röst.
Vi skulle stimulera allemansradio, allt vad det heter.
Ja, stimulera demokratin och vi skulle få pengar till den lokala kulturen. Men det där räckte ju inte så länge egentligen.
Nej, alltså vi fanns ju då i det vi själva kallade för fönster i P3, alltså små gluggar i P3-utbudet. Och det gjorde ju att vi fick en väldigt udda kontakt med lyssnarna. Det var ju en och en halv timme på morgonen och så en halvtimme på lunchen och en timme på kvällen och så var det inget mer. Och det blev ju lite och vi la ju ner så mycket kraft på det där. Det var ju inte som idag att hälften av utbudet var musik, utan det var någon enstaka platta som spelades. Och i övrigt var det prat och ofta ganska intressant prat, va? Även om det var för mycket kanske.
Och som du sa, det var ju fönster i då den populära kanalen.
Ja.
Men just det här att det var debatter, att vi skulle knyta samman då de båda landskapen. Gästeklarna hade ju tidigare varit centrerat, speciellt Gävle då, mot Dalarna och liksom byta fokus igen på det. Ja. Så att det var ju ett jobb och en inlärning.
Du kommer ihåg Engdahl, vi hör ihop. Det var liksom hans parol.
Ja.
Som var begåvad.
Jag lärde hälsingarna att lyssna till hornmusik och vi fick lära oss folkmusiken med fiol. Jag kommer ihåg du när du kom inrusande från ett kommunfullmäktigemöte och hade lilla faciten med dig och så hade du bandat. Och så skrev du på skrivmaskinen och så sammanfattade hela kommunsammanträdet när du satt i studien.
Det var ju en pionjärtid, så att eftersom jag nu har varit facklig förtroendeman i många år så skulle ju de som tar ett fackligt perspektiv på tillvaron skulle ju ha blivit väldigt förtvivlade över hur vi jobbade. Det var ju långa skift och det var ju inga som helst reglerade arbetstid. Allting var bara otroligt roligt. Och det slet ju på oss. Jag minns Alf Lundqvist som inte finns ibland oss längre. Han fick rejäla magbesvär under en period och var borta flera veckor därför att det var alldeles för tufft klimat. Det var för mycket, alltså vi hackade på varandra och vi var liksom närgångna och var öppna på ett väldigt brutalt uppriktigt sätt. Va? Och
ja, det... men vi var unga då och tålde lite mer.
Ja, det var väl så. Ja. Det går inte att göra sånt idag tror jag. Det är ett annat klimat arbetsmässigt och arbetsgivarna har inte den inställningen heller. Jag minns Olle Manneborg, han sa ofta faktiskt till oss som han hade under sig: hör du på småländska då, nu har du jobbat för mycket. Nu får du vara hemma på måndag och tisdag. Nu hör du vad jag säger. Och det var liksom en order, fast det var uttalat på hans snälla och vänliga sätt. Alltså, nu får du inte jobba mer. Nu ska du vara ledig två dagar. Och så men, fungerar det inte idag.
Nej.
Så det var som sagt en pionjärtid. Det var, alltså jag tycker ju i backspegeln att vi trots fighter som vi också hade då bara hade roligt. Att det var så otroligt utvecklande. Jag försvann ju efter 3,5 år till Arbetarbladet. Men just de där 3,5 åren var helt otroliga. Alltså, Apel och P.O. Apel och jag och Bengt Lundberg som är de enda överlevande i den fyrmanna nyhetsredaktion som vi hade då med Alf Lundqvist som den fjärde. Vi brukar kvittra tillsammans ibland och säga att det där har vi aldrig varit med om någon annanstans på någon arbetsplats. För det var så... Alltså det var en riktigt liten men väldigt tajt grupp som jobbade häcken av sig men gjorde det av lust.
Mm. Vad ska du göra nu när du är arbetslös? Har du något jobb på gång då?
Nej, jag har sökt några stycken men hur det går det vet jag inte. Just nu är det väldigt öppet och jag har tänkt så här att om det inte händer någonting nu kring årsskiftet så må jag väl hålla mig lugn då i ett halvår eller så där och så lägga in en ny stöt.
Men då ska du veta att när det rycker i din radionerv så är du alltid välkommen hit till oss på Seniorradion.
Om jag får mikrofonsjuka eller vad heter det, sån här abstinens?
Jag har ju ett ordspråk som jag har hört på när du har sänds. Stå på dig, annars står någon annan
ja,
på dig.
Ja, så ingen annan gör det. Ja, just ja. Det. Ja. Det där är snott ifrån en graffiti-text som Expressen gav ut som vykort. Jag har någon annan variant, tror jag, i min lilla anteckningsbok. Skönheten sitter i betraktarens öga. Det är också en sån där rusningstid, det är när allting står stilla. Du har inte en chans, ta den. Men jag valde den där, varför vet jag inte, jag tycker den är bra. Och den höll jag fast vid sen på morgnarna. 3044 gånger gjorde jag morgonprogram och hälften av de gångerna sa jag så där på slutet.
Det var oerhört roligt att ha det här, Ulf Jönsson. Vi önskar allt gott.
Tack för det.
Reklam. Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfält och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Nu mår jag mycket bättre, tack och lov att jag finns. Se på mig, jag är rasande bra. Ja, jag mår som en prins. Vad vill du ha till middag? Kanske leverpastej. Jag ska städa åt dig när du faller för mig. Mår du så mycket bättre?
Säg tack.
Just där du brukar bo. Var inte dum i huvudet. Det är stjärnklart i kväll. Kom och åker du snäll vid min snygga rondell. Sen mår du mycket bättre. Min vän, jag ska trösta din oro. Jag som ett tröstpris till dig. Jag spritar av lycka på filten som du bredde ut. Kom, sov hos mig.
Var har du lagt min mössa?
låta dig. Jag är så mycket bättre än jag vågade tro. För min oro har flytt när jag blev som förbytt. Blev jag så mycket bättre. Vi är så mycket bättre än vi någonsin förstår. Du är varm, du är skön och ditt motsatta kön gör mig så mycket bättre. Du är varm, du är skön och ditt motsatta kön gör mig så mycket bättre.
Det här var ju Tommy Körberg och Helene Sjöholm som sjöng Nu mår jag mycket bättre. Visst blir man glad av sån musik, säger jag till Marie Söderqvist som har blivit kommit in här till mig i studion.
Ja visst, det är klart att man blir bra och glad av musik som säger att man ska må bättre.
Ja, jag tänkte, du frågade just, vi satt just och sa att tv-programmet som gick här om kvällen var en vecka sedan ungefär, va? Med
tror att det var förra lördagen.
Ja, ja, det var också ett jättebra program. Ja. Sådana skulle de kunna få sända fler.
Ja, visst.
Men välkommen Marie. Du som är ägare av vintagebutiken Hilda och Helge som ligger på Brynäs.
Ja.
Hör det till Brynäs egentligen, det där området?
Nedre Brynäs tror jag det kallas. För det är ju Brynäsgatan 1, så att det är precis längst ner mot Fältskärsleden.
Ja, ja, ja.
I Dalapalatset.
Ja, mm. Och du har alltid varit intresserad av vintage.
Ja, i princip har jag varit det. Och återbruk i hela mitt liv.
Ja.
Jag tror att det har att göra med min far som tyckte att man kunde göra någonting av allting. Så att det, jag lärde mig det från början.
Var han duktig på det? Jag tänker att din far träffade jag också några gånger när han jobbade på museet som dekoratör, hette det väl inte direkt va? Utan...
Då var han, han jobbade på tekniska avdelningen, så småningom blev han chef på tekniska avdelningen också. Men han var ju dekoratör i grunden.
Mm.
Och det är en ganska rolig historia, nu ska vi inte prata om min far, men jag måste få dra den för jag tycker att den är så rolig. Han fick jobb då som på Konsum Alfa. Jag tror han jobbade på sportavdelningen först. Men han ville så gärna jobba på dekorationsavdelningen. Så han gick in till chefen och talade om det. Så att, ja, med mössan i hand. Ja, jo, jag skulle vilja jobba på dekorationsavdelningen. Jaha, sa chefen. Kan du rita då? Ja, det kan jag. Han hade stort A i teckning faktiskt. Jaha, rita någonting då. Rita en varg. Ja, så ritade han en varg. Och så tittade chefen på den och sa, ja den här var ju bra. Kan du börja på måndag? Det var enklare förr.
Det var det, du. Men jag kommer ihåg, jag vet att jag har en bekant som hade tomter som din pappa hade gjort.
Ja, det var det bland det sista han gjorde liksom. Så där på sidan om.
Ja.
Men han svarvade flasktomtar. Och det roliga är att jag hittar ju såna där på loppis nu lite då och då. och köper in allihopa som jag ser. Ja, han ska tillbaka till fädernes huset har jag sagt.
Ja. Mm. Vi ska väl tala om vad pappa hette också.
Han heter Rune Söderqvist.
Rune Söderqvist, ja, just det.
Ja, nej, men återbruk då, det började ju alltså på, eller vintage i princip, det började på mina släktingars vind. Min farmors syster hette Hilda och var gift med Helge och de hade inga barn så jag blev deras barnbarn. Och på deras vind letade jag saker redan alltså, när jag gick i mellanstadiet. Jag tyckte det var jättespännande och plockade ut sånt som jag tyckte att jag ville ha. Och även i min farmors källare var jag rotade. Så att jag, sen har jag haft lite olika perioder i livet. Men det här med att ta vara på har jag funnits med.
Hela tiden, ja. Men nu, jag vet ju att du har faktiskt haft prästyrket.
Ja.
Men kände du det direkt efter skolan att det var det yrket du skulle ha?
Nej, absolut inte. Jag halkade in där. Jag ska säga, jag är ju fortfarande präst.
Ja,
ska jag säga. Jag, fast jag inte har tjänst. Men jag började gå på öppet hus. Vi har kommit tillbaka till återbruket. För att jag försökte leva på konstant verk under en period. Vilket gjorde att jag var hemma med mina barn i 5 år. Och började då gå på öppet hus i kyrkan i Strömsbro. 2 dagar i veckan. För att främst för min egen del, för att jag skulle träffa andra vuxna, men för att barnen också skulle få träffa andra barn. Och så småningom så måste jag väl ha gjort något bra intryck då, för att efter ett par år så blev jag tillfrågad om jag kunde börja vikariera som barntimmeledare. Och då hade jag väl inte tänkt det, men jag tänkte att det kanske inte vore så dumt ändå då. Och få lite extra. För att jag hade ju sett hur man gjorde. Man läste några sagor och så pysslade man mest och vidare. Så att så blev det. Och men efter 2 år så kände jag, ja, men det här var ju inte alls som jag hade trott om kyrkan. Det här var ju jättespännande. Jag hade läst konstvetenskap och etnologi tidigare och tänkte att jag skulle fortsätta med den utbildningen och kanske hamna på något museum någonstans. Men då började det locka att läsa religion och jag sökte in på religionsvetenskapliga linjen och kom in. Och sen efter att ha gått där ett halvår så kände jag då att nej, men det kanske är präst jag vill bli. Mm. Jag kände någon slags kallelse en gång kan jag säga när vi med barntimmarna skulle gå in i kyrkan och då sa den erfarna ledaren och sa så här, ska vi klä ut Marie till präst? Jag sa nej, men det kan väl bli inte. Jo, men det blir inga problem. Jag sätter på det prästkläderna. Alltså sån här alba eller alba med ståla och hela alltihopa. Och så när jag såg mig i spegeln då kändes det bara rätt.
Ja.
Det var bara det. Men sen så, jag hade ju inte bestämt mig då, så att säga.
Nej.
Det var 2 år innan. Mm. Så är det.
Ja. Mm. Och du har tjänstgjort i Bomhus, vet jag.
Ja, jag fick min första pastorsadjunktstjänst i Hille.
I Hille, ja.
Sen var jag 5 år i Bomhus.
Mm.
Och sen så sökte vi och fick bisäga min man och jag fick tjänsten som sjömanspräst i Singapore 2001. Och sen när jag kommer tillbaka så har jag jobbat både i Valbo och sen Hille de senaste åren. Sen
ja, Hille kommer jag ihåg dig från så att säga. Då var jag där någon gång och hört dig. Men du var även med i Posumgruppen.
Ja, det var jag också när jag i Bomhus alltså.
Ja. Vad gör en Posumgrupp?
Ja, en Posum, det är psykiskt och socialt omhändertagande vid katastrof, står det för. Och det handlar om att på något vis upprätta samlingsplatser där människor vid katastrof kan komma in, träffas, få prata med någon, så lasta av sig lite grann och framförallt någonstans att ta vägen när det har hänt någonting omvälvande i samhället. Och vi existerar väl fortfarande kan jag säga.
Jo,
för att vi startade en grupp i Bomhus Och sen så fick jag lite användning av de kunskaperna när jag var i Singapore. Men sen när jag kommit tillbaka så var jag också med i Bosongruppen då i Strömsbro, Hille tror jag det hette. Man glömmer en del i den här åldern också.
Men du, visst var du och, hette han Ulf Claesson?
Ja.
Ja. Ja. Ni åkte också ut på någon annan katastrof.
Ja, det, så här var det alltså. De flyttade ett år tidigare till Bangkok. Och vi flyttade till Singapore. Jag antar att jag fick någon slags inspiration. Att ja, men det kanske skulle vara kul att söka sig ut i världen för oss också. Då. Och så fick vi den där tjänsten mot all förmodan. Men när vi var där andra året inträffade en katastrof på Bali. Bombkatastrof, en bombexplosion 2002 den 12 oktober. Och då ringde ambassadören upp mig för att fråga om jag kunde komma. Och då var det bara att åka helt enkelt. Mm. Mm. Så att det gjorde jag det. Så jag var där först på plats. Och sen efter några dagar så frågade de på kyrkan ifrån Uppsala då. Kan vi göra någonting för er Marie? Jag skickar hit någon. Skickar hit Uffe från Bangkok. Så att då fick han också komma dit. Sen kom dit efter några dagar. Och han stannade också lite längre än vad jag gjorde. Ja, jag var där i 5 dagar.
Ja, ja.
Ja. Så var det. Och det är ett av de upplevelser som, eller en av de upplevelser som har satt stora spår i mig faktiskt. Och jag är både tacksam och lite, ja, det är lite tråkigt att man ska behöva uppleva någonting sånt, tänker jag. Men det ger en perspektiv på livet som jag inte hade haft annars.
Mm. Ja. Du, jag tänkte vi skulle lyssna på, jag frågade om du ville höra någon speciell musik.
Ja.
Och då så sa du att du ville höra heter de Caviar?
Caviar Days.
Och det var något speciellt med den gruppen?
Ja, det är alltså våra döttrar, Maja och Lina Westin, som startade en grupp och sen blev de några fler medlemmar också. Och de fick ganska mycket uppmärksamhet då när de släppte sin första skiva. Att, var det 2012, 2013 någon gång? Ja, kanske 2012.
Okej.
2011. Ja, så att jag sa spela något från den då.
Ja, och ja, Timo han har letat fram här. Mm. When the light it's breaking.
Ja.
Ja.
Thank you.
Ja, jag sitter här med Marie Söderqvist och det här var kända tongångar för dig.
Ja, det var det.
Är bägge döttrarna med eller?
Bägge döttrarna, det är de som ligger bakom musiken och det är Max Westin, då, min man, som har varit med också på ett hörn. Men den här versionen är också Ebbot Lundbergs version av den här låten, producerad av Mats Björke, före detta Mando Diao.
Vad kul! Ja. Du, jag tänkte fråga dig en sak innan vi går in på din butik här. Du har ju varit med i Folkteatern också och spelat.
Ja, det har jag.
Du har hunnit med mycket, Marie.
Jag har gjort mycket i mitt liv. Jag har faktiskt spelat teater i det här huset också en gång i världen. Jag var med i en uppsättning av Gävle Lyriska, Tre Malajer, en gång på 70-talet. Och, nej men jag var figurant i Folkteaterns uppsättning av Faust.
Ja.
Och det är också en av mina fantastiska upplevelser.
Det var Peter Oskarsson.
Ja. Att få arbeta tillsammans med Peter Oskarsson under hela året innan och bygga föreställningen tillsammans med honom var alltså en miniteaterutbildning, kan jag säga. Och att få ha förtroendet också att få vara Faustskugga som jag var. Så jag var med i princip varenda scen. Och jag hade ju lite tur då, därför att jag var faktiskt tjänstledig det här året. Så jag kunde vara med på repetitionerna också dagligen, som alla andra figuranter hade svårt med eftersom de jobbade också. Så att det var fantastiskt. Och det är ju 10 år sedan. Otroligt vad tiden går.
Åren rullar på, vet du.
Ja.
Men nu ska vi prata lite grann om din affär. Hur länge har den funnits på Brynäs?
Jag firade 3-årsjubileum den 1 oktober i år. Men den har funnits också i vårt hus hemma sen mer än 10 år egentligen. Företaget startade 2015.
Okay.
Och då har vi haft vår oinredda källare som butikslokal.
Ja. Men du har inte öppet alla dagar?
Nej, eftersom jag är pensionär. Så tänker jag, ska inte jobba ihjäl mig. Det tar mycket tid ändå det här. Men det är alltså onsdag, torsdag, fredag. Eftermiddagar. Från början så tänkte jag ha öppet från klockan 12. Men det visade sig att det var bara onödigt med tider för att ingen kom. Det fanns inte så många människor som jobbade där och kunde slinka in på lunchen.
Nej.
Så att nu är det mest de som är på väg hem eller så. Och sen är det någon enstaka hänger på låset. Men 2-6.
Har du någon speciell stil som du har satt in dig på? Eller?
Nej, det är väl kanske en av nackdelarna att jag inte är speciellt nischad. Men själva butiken är inredd med inspiration från den här hypade butiken Bibas i London. På 70-talet var det den mest heta butiken i London. Och den stilen. Stilen är art deco och lite dragning åt jugendstil och så vidare. Men jag har ju alltså både klassiskt och lite poppigt. Lite streetwear. Vanligt second hand också. Men så att jag har haft kunder alltså från 10-95 år. Så att det är väl både fördel och nackdel. Men nackdelen kanske är att jag inte når så många inom varje respektive stil, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Så att det där jobbar vi på. Jag har ett litet samarbete med Almi nu för att se att hur det ska bli med marknadsföring. Det är svårt med marknadsföring i dagens läge.
Har du bijouterier också? Eller?
Ja,
det har du.
Jag har
bara kläder.
Nej, jag har, och lite föremål också. Jag har alltså, det är ju både herr och dam för det första. Och jag satsar ju på bra kvalitet. Jag har som herrskjortor till exempel, så är det ju, så tar jag ju in då Stenströms, Eton och Ralph Lauren och sådana. Och annan bra. Sen har jag ju också som 70-talsskjortor och sådana skjortor och 80-tal också. Det är ju väldigt olika hur modet svänger.
Ja.
Men det är många olika stilar som finns.
Men det är inte en sån här butik som liksom vem som helst kan komma och lämna till dig och säga att det här, det finns ju olika sorters butiker. Det är inte en sån.
Nej, jag började ju med att köpa in saker. Och så har jag fortsatt. Mm. Jag känner att det blir lite bökigt att hålla reda på att ta emot i kommission. Och jag har så att det räcker ett tag i alla fall. Så att jag behöver inte använda mig av det.
Nej.
För då får jag ju också på något vis välja själv vad jag vill ha i butiken.
Mm, mm.
Det som jag tycker passar. Och sen är det ju, det ändrar sig väldigt mycket.
Mm.
En kundbas har ju varit ungdomar som går på gymnasiet. Framförallt från Vasaskolans estetiska linjer. Men de försvinner ju efter 3 år till andra städer.
Ja,
och så måste man nå nya. Och det där har ju varit till och från. Alltså, ibland har det varit många som har kommit. Och just nu är det väl inte riktigt så många.
Nej. Ja. Nej, men det är i alla fall något som du har, som sagt, levt med sedan du var ung. Att
ja.
Du väl har haft. Och
ja, visst,
nu är det en butik.
Ja, men det är ju också ett skapande. Va? Och det är, och framförallt handlar om återbruk. Och
ja.
Det är ju... Har jag vurmat mig, eftersom jag hade en konstantverksfirma. Mm. Jobbade med lappteknik och så vidare. Jag har liksom duttat i alla små textila.
Mm.
Alla former av textil. Mm. Men också, nu är det ju verkligen i ropet också det här med att vi måste ju tänka på.
Jo, visst.
Vi måste ju tänka på hur vi konsumerar.
Jo.
Och framförallt ge värde åt det som redan är producerat. Och som har oftast väldigt hög kvalitet också. Mm. Istället för att bara köpa nytt och slänga.
Det är skillnad på kvalitet. Ja. Det kan jag hålla med dig om. Men jag tänkte, du har sagt någon gång att höst är som det är nedvarvning.
Ja, det är ju naturligtvis. Det är ju att jag älskar ju hösten. Jag är en höstmänniska. Jag har konstaterat nu med åren också att hösten är min favorit årstid. November är jätteskön. Ingen håller med mig.
Jo, men är den så här som den är idag? Ja, tycker jag också att det är
skön. Nej, men framförallt det här att man, sommaren är lite stressig. Man ska hinna med så mycket saker. Och så. Jag tycker om att odla och hålla på också.
Mm.
Men nu har vi vintrat in. När vi har plockat ner de sista äpplena. Alla tunnorna är inne. Det är liksom inte mycket kvar. Nu kan man dra sig inomhus. Sitta lugnt. Lyssna på lugn musik. Och ta fika lite. Dricka ett glas vin.
Ja,
alltså och elda en liten brasa i öppna spisen. Ja. Så vi har ju byggt ett hus. Så att vi är ju lyckliga som har ett hus att bo i, ska jag säga. I dagens läge får man säga så.
Jo, det kan jag hålla med dig om. Men jag tänkte, du som har prästyrket där, ställer du upp om någon vill ha dig som präst? Kan du hoppa in ibland?
Jag gick i pension 2018 och jag har ju vikarierat, alltså hela sommaren innan jag öppnade butiken då jobbade jag ju extra. Och sen har jag lagt det lite grann på is där för att jag kände att jag ville få ihop mina roller.
Ja.
Men nu har jag ju börjat lite grann. Så att jag hade en begravning för några veckor sedan. Mm. Och jag har ju satt upp mig nu igen att nu får ni ringa mig igen ifall det behövs.
Nu är Hille kyrka under reparation, vad jag fattar.
Ja.
Och Strömsbo kyrka under reparation. Ja. Så att
jag tror inte att det blir Hille som hör av sig, utan det är ju Gävle pastorat, alltså hela Gävle. Det är där jag har vickat mest, och jag har faktiskt inte vickat någonting i Hille som jag slutade.
Nej. Ja, Marie Söderqvist, jag vill tacka för att du kom.
Tack.
Och nu vet vi lite mer om dig och din butik. Och
kom så. Gärna och se, våga gå in, man får bara titta, det behövs inte, man behöver inte handla.
Och få en skön fortsättning på hösten och en trevlig advent så småningom.
Ja,
tack
samma till dig. Tack, hej.
Jag heter Åke Salin. Vid ett besök hos min äldsta dotter för 5-6 år sedan kom jag att berätta om mina föräldrar, alltså min dotters farföräldrar. Efter ett tag avbryter min dotter mig och säger: ja, men det där måste du skriva ner. Underförstått, snart är du död och då... Jag blev inspirerad av dotterns önskemål, och vid hemkomsten satte jag mig ner och började printa historien om min släkt. Det blev till slut 20 A4-sidor som började med farmor och farfar, mormor och morfar och hela vägen över fastrar och mostrar, barn och barnbarn. Varje gång jag satte mig ner för att skriva läste jag förstås igenom det skrivna, och vid ett tillfälle när jag satt där och läste kom jag till min pappas historia, som jag förstås kunnat utan och innan i hela mitt liv. Men den här gången hände något. Jag berättade alltså om min pappa som i början på 40-talet jobbade på Gustavsbergs porslinsfabrik i Stockholm. Han träffade då en kvinna och så blev det barn, min blivande storebror. Det lilla jag fått veta om den händelsen var att kvinnans far lär ha sagt till min pappa att du måste förstå att du ska ta hand om det här barnet. Det kan inte hon göra. Anledningen till detta drastiska uttalande har jag aldrig fått veta. Det som hände då var att pappa tog med sig barnet och flyttade hem till Sundsvall, som var hans barndomsstad. Där fick han stöd och hjälp av sin mamma, min farmor, och dessutom två äldre systrar. Det märkliga var att denna historia, som jag hört flera gånger under min barndom och senare i livet, inte försatt mig i det tillstånd jag nu hamnade i 70 år senare. Just på grund av min nedskrivna historia stod det klart för mig vad pappa faktiskt gjort. Alltså, en 20-årig ung man tar hand om sitt lilla barn, lämnar modern, och det sker i början av 40-talet i en mycket besvärlig krigstid. Fantastiskt, eller hur? Plötsligt klev min far fram ur djupet och visade sig vara en mycket ansvarstagande och mogen man, långt före sin tid. Alltså, hur många karar tog helt ansvar för ett barn på den tiden? Anledningen till detta uppvaknande var alltså att dottern mer eller mindre krävde att jag skulle skriva ner min historia. Och framförallt vill jag lyfta fram att skrivandet var helt avgörande för denna historias tydlighet. Det skrivna har den förmågan att finnas kvar och hjälpa oss att komma ihåg det liv vi och våra föräldrar levt. Dagbokskrivande borde vara obligatoriskt i skolan. Det borde också vara obligatoriskt för oss gamlingar, men så ännu kan skriva och framförallt komma ihåg händelser och skeenden i våra liv. Jag har i perioder skrivit dagbok, men alldeles för sällan. Vad gjorde jag den 7 mars 1969? Hur var mina relationer i mitten av 70-talet? Och så vidare, och så vidare. Jag får ångest varje gång jag tänker på hur lite jag skrivit ner om mitt liv. Jag lovar er, kära lyssnare, att från och med denna krönika ska jag föra dagbok resten av mitt liv.
Reklam.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag, hör av dig till oss.
Var din röda cykel som jag lånade en enda gång? Har du kvar din cykelnyckel har du kvar din gamla sång? Har du kvar din röda cykel och din gamla röda cykelpump? Har du kvar den gamla leken? Siden sammet trasa lugn. Är det sant att tiden går fast åt ett annat håll? Är det sant att tiden går fast spelar det någon roll efteråt? Efteråt, har du kvar din röda cykel? Har du kvar din varma röda mun? Den som kysste mig så mycket, så att jag fick röda hår.
Claes Jansson, och har du kvar din röda cykel? En jätteskön låt tycker jag. Och nu säger jag välkommen till Eva Larsson, Gunilla Erbel och så våran Gunni Jonsson. Och jag har bjudit in er bara för att ni sjunger ju i kör.
Ja, det gör vi. Mm.
Och då säger jag så här, sången är ädla känslor föder sig. Det stämmer det, Gunilla?
Absolut. Det är ljuvligt att sjunga. Jag älskar det.
Ja, och Eva håller med, förstår jag.
Absolut. Det här är verkligen en vitamin för hjärnan att gå och sjunga.
Ja, ja. Och jag tittar på Gun, jag vet att hon tycker om att sjunga. Det,
liksom, det stämmer.
Det stämmer det. Mm. Men det är ju Eva-kören ni sjunger i.
Ja.
Har ni sjungit i någon annan kör?
Ja, jag började sjunga kör när jag var 12 år. I Fröseflickorna.
Östersund.
I Östersund, mm-hmm. Frösö. Mm-hmm. Och sen flyttade jag till Stockholm och då var jag med i Mälarkören med William Lind.
Oj då.
I några år. Sen flyttade jag till Gävle och blev med i Eva-kören här. Jag har varit med i 45 år.
Så det är, och den har funnits så länge i Eva-kören?
Ja, men det, vi har varit med i 75 år.
Och kör någon.
Mm. Vi firar jubileum, men det kan väl du, Eva, berätta.
Precis. Vi är ju en av Sveriges äldsta damkörer. Och vi har ett jubileum nu den 15 mars nästa år. Då firar vi 75-årsjubileum. Då ska vi vara på före detta Sankt Anskars hus. Numera så är Brunnsviks folkhögskola där. Mm. Så att det, Drottninggatan 2 är välkommen till den 15 mars nästa år.
Aha, mm. Men tänk. Och där, då får man ju fråga så här då. Då är det full övning just för konserten redan nu.
Absolut. Vi har börjat lite grann. Vi har ju våran vanliga julkonsert eller adventsmys som vi ska ha den 8 december i Sjömanskyrkan klockan 16. Och där har vi i år en manlig solist i Eva-kören och det är väl första gången, förstår jag. Vi har inte haft någon män med förut. Han heter Tobias Östlund. Så det håller vi på att öva till nu, det mesta. Sen sätter vi igång och övar till jubileumet till i mars.
Okej. Vi skulle ju ha haft 70-årsjubileum. Så det,
men det kom precis i pandemin.
Det kom i pandemin. Ja. Och då hade vi faktiskt bjudit in tidigare körledare. Bland annat Marie Söderqvists man Max Westin.
Ja, ja.
Så han var ju och övade med oss några gånger.
Ja, det var...
Innan det blev liksom tvärslut. Då. Mm. Då kunde vi ju inte sjunga.
Och så Birgitta Gabrielsson som inte finns längre.
Nej, just det.
Mm. Och Stellan Arneberg.
Och Stellan.
Ja, men han finns.
Ja.
Han finns.
Han var med oss många år och övade också.
Ja.
Mm. Hörrni, om, vad heter det? Hur många är ni i Eva-kören förresten?
Just nu är vi 33 stycken. Och vi är så många så att vi kommer få lite problem att stå på scen just på Sjömanskyrkan. Men att vi hälsar alla välkomna till hösten 2025 om det är någon som vill börja igen. För det är fantastiskt att sjunga.
Ja, jag tänkte på, om man ska gå med i Eva-kören, alltså, får man sjunga upp sig då? Får man gå på prov? Att, nu vill vi att du sjunger det här för att se om du klarar det här provet, eller?
Ja, vi har lite uppsjungning för att kolla läget. Ja.
För den som vill komma med alltså.
Ja, precis.
Ja.
Vår ledare, Kiki Westberg, hon brukar höra, hon märker ju när det kommer någon ny i kören så att hon känner av om man kan sjunga eller inte, tror jag.
Vilken stämma man passar i.
Ja.
Mm. Mm.
Nu ska vi se om jag kan det här. Damer sjunger allt, eller hur? Allt, inte allt, utan allt.
Första och andra allt.
Aha.
Och första och andra sopran. Vi sjunger fyrstämmigt.
Okej. Okay. Mm. Finns det fler stämmer i en damkör? Jag är hemskt dum på sånt här.
Ja, men det är ingen... Nej. Ofta så är det ju två stämmer i en damkör. Men vi har... Så att vi måste ofta ta till speciella arrangemang då för att få till den här fjärde stämmen. Eller så att det blir fyra stämmer.
Mm.
Så det är alltså bara sopran och alt?
Ja. Nej, det är fyrstämmigt.
Nej, men alltså... Om man sjunger vanligt. Om man...
Då är det ju bara sopran.
Sopran och alt. Mm. Det är ju, om man är i en blandad kör så är det sopran, alt, tenor och bas.
Ja, men det är väl herrar det som sjunger bas och tenor,
ja,
va?
Ja.
Mm. Ja.
Så att det är de benämningarna som finns. Sen är det ju första bas, det är bariton och, som är liksom... Vad säger man?
Det är lite låga toner. Nej, musik, det är ju en vetenskap i sig.
Det verkar så.
Ja, det är det. När vi kommer in på notvärden och sånt här, då är ju... De flesta kan läsa lite noter och man följer med upp och ner så här.
Ah, ja.
Men de flesta i kören kan väl inte spela och ha riktigt med alla förtecken och G-klav och fiss och diss och allt vad det nu heter.
Men något instrument är det ganska många som kan.
Ja.
En del kan till och med sjunga direkt efter noterna.
Ja, precis.
Och det är fantastiskt, det tycker jag.
Är man mest altare eller sopraner då?
Just nu är vi mest altare,
ja,
är det inte så?
Precis.
Då sjunger man lägre alltså.
Ja.
Okej. Vad är du, sjunger du då, Gunny?
Jag sjunger andra allt. Ja.
Och jag är första allt.
Och jag är första sopran.
Mm.
Okej. Så man blir liksom indelad. Det måste körledaren höra när man sjunger upp. Att henne ska jag ha dit. Och...
Ja, lite granna. Ja, hon styr det. Och hon heter Kiki Westberg. Och det är världens bästa ledare. Hon är helt fantastisk. Hon har sån energi som hon ger till oss varje onsdag kväll. Så man går hem och är så glad.
Ja, ja.
Mm. Bara uppsjungningarna är ju otroliga vad vi får träna vår röst. Så att den blir jättevacker och fin. Hela kroppen.
Hon kan ju det där med att man ska ta med magen när man sjunger. Mm. Och jag tror det är det som gör att man får sån energi.
Ja.
Liksom. Att man sjunger inte här uppe i halsen.
Nej, nej.
Utan man sjunger med magen. Där hon jätte...
Som operasångarna.
Mm. Ja, precis.
men kan en körledare se det på den som sjunger? Att hon sjunger fel, hon sjunger inte med magen.
Ja, kan man väl säga.
Ja, hon hör ju det framför allt. Jaha. Och man spänner rösten, det hörs.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Hon är sångpedagog.
Ja.
Mm. Hon är helt suverän. Mm.
Men ni, alltså, nu håller ni på att träna. Sjunger ni efter notböcker eller sjunger ni utan till allting?
Vi sjunger mest med noter tyvärr. Men inför de här uppträdande vi ska höra dels på adventsmys och dels för jubileum. Då brukar vi ha som mål att vi har några stycken låtar så vi sjunger helt utan till. Och det är också jättebra att träna då och få lära sig det här utan till.
Jag tänkte just så här adventssånger och sånt där, det lär väl alla kunna utan till ändå tycker man. Det sjunger man ju år efter år efter år, är det inte samma nå eller?
Ja, men vi sjunger fyrstämmigt så det är inte bara att sjunga liksom. Så att vi tränar ju upp oss inför varje julkonsert i alla fall. Men att de flesta sjunger vi utan till. Men vi tar ju alltid in nya låtar. Vi kan inte köra de här vanliga. Det blir lite tråkigt.
Det låter mycket bättre när vi sjunger utan till. Och så blir det helt annat utstråling mot publiken till exempel. Att slippa stå och titta i noterna. Mm. Mm. Bara det.
Om man till exempel i eran kör här nu, om ni var ganska många, helt plötsligt får för sig, nu tappar jag bort mig, nu tiger jag. Är det någon som märker det, tror ni?
Ja, den som står bredvid om inte annat.
Nej.
Om man liksom säger så här, gud, nu vill jag inte.
Nej, men det vill man ju. Ja, man vill ju sjunga, det råkar man inte ut för.
Nej, det som kan vara det är att någon sjunger fel. Då kan man komma av sig lite.
Ja.
Ja.
Då gäller det att ta i lite så den kommer med.
Ja, precis.
Okej, okay. Så om man sjunger falskt då säger man det. Men hur kunde du sjunga så där?
Nej, det gör man inte.
Man klankar inte på varandra, eller?
Nej.
Ja, man kan väl säga att nu tränar vi lite bättre på det här, kanske man kan säga.
Ja. Så är det.
Ja, men vad heter det? Hur många gånger övar man till exempel nu då, till advent här nu då? Övar man samma varje gång samma sånger?
Det är 13 sånger, så att vi hinner ju inte sjunga igenom alla varje gång. Vi har ju övat en gång i veckan. Nu tillsammans med den här solisten Tobias Östlund. Han bor inte i Gävle. Han är en gammal Gävlebo, eller han är Gävle grabb från början. Men han kommer hit, alltså då ska vi öva 2 gånger extra med honom.
Okej, men har ni någon bra lokal då? Det finns ju så dåligt med lokaler i Gävle.
Det är jättesvårt. Men vi har bra lokal.
Jaha, ja det är bra. Nej, men jag tänkte, vad heter det? Svenska sånger mest?
Det beror på vilken repertoar vi ska uppträda med just då. Julen då har ju sina speciella låtar. Och sen när det är jubileet, då blir det ju mycket av de gamla låtarna som vi har sjungit under de här 75 åren som vi nu har hållit på.
Evakören är ju, det är väldigt blandad repertoar kan man säga. Men det är mycket evergreens. Ett tag körde vi Barbershop.
Mm.
Och då, det är ju utan...
det kommer jag ihåg, det var jag faktiskt att lyssna på igen när ni sjöng.
Ja. Och så sjunger vi, ett tag sjöng vi svenska folkvisor.
Ja.
Ja.
Att vi bara sjöng svenska författare hade vi förra året. Då. Men nu sjunger vi
blandat
från alla. Det finns ju så otroligt mycket vacker musik.
Sen har vi haft lite samarbete med andra körer också som vi har sjungit tillsammans med. Och ett tema då när vi sjöng med en Uppsala kör, det var kärlek.
Ja, just det.
Mm-hmm. Och så kom de hit och hälsade på oss och vi sjöng tillsammans.
Det var ju Thomas Ledin och Ted Gärdestad sjöng vi då. Mm. Ja.
Och sen var vi till Island och sjöng där tillsammans med en kör också. Som de kom också hit och hälsade på oss.
Ja, jag tänkte just fråga det. Åker ni ut och sjunger?
Så Danmark har vi varit till också.
I våras var vi på Åland och sjöng med en annan. Där träffade vi då en barbershopkör.
Mm.
Och det var lite häftigt. Då hade vi tränat på en låt så att de gjorde den på sitt vis och vi gjorde den på vårat vis.
Okay.
Så det var kul samarbete. Och då sjöng vi även på båten över.
Ja. I baren där på scenen stod.
Då fick vi ta i extra mycket. Ja. Så att fler än de bara som satt framför oss hörde. Då var det fullt ös på båten.
Ja, ja.
Men jag tänkte, om alla damer tar i och sjunger, det måste ju höras ganska mycket, eller hur?
Absolut.
Det beror mycket på akustik i lokalen också. Ja, men ja. Men vi, jag tycker vi hörs jättebra.
Ja, precis. Vi har till och med sjungit utomhus tillsammans med blåklockan. Mm. Blåklockorna. Och det är ju lite svårare när det inte är något tak.
Ja, ja.
Men bara det är en lokal med tak så brukar vi höras ganska bra.
Men då måste jag fråga här, Eva, vad betyder sången för dig då?
Nej. Ja, för mig betyder den en fantastisk kamratskap. Och så just att vi har lagom mål. Att vi sjunger fyrstämmigt och att vi har vissa låtar som vi ska kunna utan till. Det blir ju att man blir väldigt stimulerad och just det här må bra hormonet, oxytocin, det bara sprutar ju om oss när vi sjunger tillsammans. När man har tränat på en låt och sen att det funkar för alla stämmer, det är så fantastiskt. Mm.
Men känslan av att gå dit, man är trött någon kväll, nej jag vet inte om jag orkar sådär. Och så kommer man dit och så alla vänner och man pratar och skrattar och trevligt och så sjunger. Och så går man hem med en låt i huvudet som följer med en på vägen hem och så är man upplyft och lycklig.
Och Gunni, vad tycker du då?
Ja, men jag håller med föregående talare. Jag kan ju tycka att man blir varm i kroppen också.
Ja,
och man har liksom fryser lite, det var lite ruggigt väder. Ja, och så kommer man och sjunger. Man är helt liksom upplyft ända ut i fingerspetsarna.
Ja. Ja. Ja, ja, nu tror jag inte att Karlsson skulle passa för sång.
Det vet man inte. Man ska inte säga så.
Nej, det ska man väl kanske inte. Men nästa konsert var alltså den...
Den 8 december klockan 16 i musikhuset för detta sjömanskyrkan.
Det var sjömanskyrkan. Ja. Och Sankt Ansgars hus, det var på mars.
Det är den 15 mars, ja.
Då är det 75-årsjubileum.
Ja.
Mm. Absolut.
Och det blir adventssånger då på musikhuset.
Ja, och Helgamma natt med manlig förebild.
Ja,
eller solist.
Ja, egentligen så ska det vara en kar som sjunger det.
Ja, det ska det.
Det
ska
det kan vi hållas med om. Ja. Ja. Men då säger jag så mycket tack för Gunilla och Eva och Gunni att ni ville ställa upp. Och då ska vi lyssna faktiskt på er när ni sjunger Gubben Noak.
Gubben Noak, Gubben Noak var en hedersman.
Idag ska vi ge oss av ner till New Orleans i Louisiana och lyssna på en musiker, sångare, bandledare, låtskrivare, arrangör och producent som har varit av avgörande betydelse för New Orleans-soundet och som stått bakom flertalet blues, jazz och rocksångare från just New Orleans. Det handlar om Dave Bartholomew, i första hand trumpetare, men det är som kompositör, arrangör, bandledare och producent han har gjort sig mest känd. Hans låtskatt omfattar många rockstandard som Ain't That a Shame, I Hear You Knocking, Blue Monday, I'm Walking och One Night. Och det var faktiskt Bartholomew som ursprungligen skrev My Ding-a-Ling, även om Chuck Berry gjorde en hel del ingrepp i den innan han spelade in den och fick en hit 1972. Men det är framförallt för sitt samarbete med Fats Domino. De flesta är bekanta med Dave Bartholomew numera. Dave föddes 1918 och tog som barn upp sin fars favoritinstrument, tuban, innan han gick över till trumpet. Han tränades av Peter Davis, som också tränade Louis Armstrong. Under andra världskriget utvecklade han som medlem av 196 Army Ground Forces Band sin skicklighet i komposition och arrangering. Efter kriget återvände Bartholomew till New Orleans och startade dansbandet Dave Bartholomew and the Dewdroppers, som blev oerhört populärt. Han inledde ett samarbete med Imperial Records och gjorde ett flertal inspelningar. Jag har plockat fram Good Jack's Boogie från 1950.
Hello, Mellow Jack, best beer in town. Man, don't be like that in the place, Rita. Grab a Jack and be a leader. And drink Jack beer.
Drink Jack beer.
Mellow Jack beer.
Mellow Jack beer.
Hello, Mellow Jack, best beer in town. Man, if your baby say goodbye, boy, don't cry, just let her slide. And drink Jack beer.
Drink Jack beer.
Mellow Jack beer. Hello, Mellow Jack, best beer in town. Oh, when you're stepping out all about, man, you wanna shout, bring it here, over here. That's Jack beer, and you dance and romance, and you holler like that, best beer in town.
Men det är som sagt för en samarbete med Fats Domino vi känner Dave bäst, både som låtskrivare och ackompanjatör. Faktum är att större delen av Dominos repertoar skrevs av Fats Domino i samarbete med just Dave Bartholomew. Första gången jag själv upplevde Bartholomew och Fats Domino var på en konsert 1969 i Dortmund i dåvarande Västtyskland. Av en ren händelse råkade jag få syn på en liten radannons i lokaltidningen. Där det förkunnades att Fats Domino skulle uppträda i Westfalenhalle 2 i Dortmund på kvällen samma dag. Jag lyckades lokalisera arenan och köpte en biljett som i storlek och form påminner om de gamla tågbiljetterna man köpte på tågstationen när jag var liten. Den var lite tunnare och pappret var lite mjukare bara. Jag som dittills egentligen bara hade upplevt två upplagor av The American Folk Blues Festival blev helt fascinerad av Fats och bandet. Och när så Dave Bartholomew och hans bandmedlemmar i slutlåten rasslade ut i bänkraderna och rockade på med tromboner, saxofoner och andra portabla instrument var jag helt såld. Något liknande hade jag aldrig upplevt. När jag återsåg Fats på Gävle Folkpark sommaren 1991 var det inte samma happening. Den stora scenen på parken gav liksom inte möjligheter till liknande excesser. Men vi kan väl höra på Fats Domino och Dave Bartholomews orkester i Let the Four Winds Blow. Den kommer här.
Just not me.
Dave Bartholomew avled den 23 juni 2019, 100 år gammal. Och jag ser att vi har lite tid kvar, så vi låter Dave Bartholomew avsluta med Nickel Wine. Tack för idag!
For time. Yes, I'm going downtown and have myself a time. I'm going to have a ball when I buy my nickel wine. Yes, oh, that nickel wine is fine. Yes.
yes, oh, that nickel wine is fine. I'm going to have a ball when I buy my nickel wine. Downtown. Well, look, what you gonna go do downtown? Let me know what's happening. Well, I'll tell you. If you ain't gonna tell nobody, I'm going to buy me a nickel wine. Well, look, where you gonna buy that wine at? At a place downtown. But I ain't gonna tell you. You never go there and buy the man out. That wine is fine. And it's so fine that you can always buy it for less than a dime. That wine is fine.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Då var det dags att hälsa veckans panel välkomna. Välkommen Bosanna Mischinski.
Tack så mycket.
Tidigare folkbildare.
Nej, det kan jag inte säga, men jag var chef för Folkuniversitetet.
Ja,
men... Jag var mer business-inriktad.
Okej. Okay. Och vår egen Sven-Erik Lundberg, inhoppare för dagen. Bluesexpert, får man säga det?
Ja, eller hoppexpert.
Ja. Och Carl-Axelblad, tidigare lagman. Ja, välkomna. Och själv heter jag Mats Ombad. Ja, hörni ni. För i helgen som gick så övergick vi till normaltid. Mm. Eller vintertid. Mm. Påverkas ni av det?
Inte för fem öre.
Inte alls?
Nej.
Nej, inte jag heller. Jag tycker bara det är onödigt. Ja. Jag har massor med klockor och timers och doningar att ställa om.
Nej, det kan väl vara lite stökigt så här, just på söndagen när det byter om.
Ja.
Ja, vad är klockan nu egentligen?
Ja, just det.
Men det undrar man ju jämt.
Så du är alltid konfunderad.
Ja, hur är klockan nu? Ja.
Ja, vi har ju klockor, det har ju inte ungdomarna.
Nej, men då har ju telefoner till allting.
Ja, men det har jag med, men inte håller jag på att titta på den. Eller? Det är skönt att ha ett armband.
Så ja, det ser ni. Men är ni så där så att ni tittar på klockan på söndagen och säger att klockan är 11, men egentligen är det ju bara 10?
Nej.
Eller hur nu var?
Nej.
Nej.
På landet, där har jag alltid sommartid. Det ställer
jag
inte
om. Ja, men det ska man väl ha.
Ja, det är ju ett sommarställe.
Ja. Det är onödigt, tycker du?
Ja, jag tycker onödigt att hålla på och larva sig så här. Men just på landet, där är det alltid sommar. Mm.
Men det är väl lätt att tycka att det är onödigt. Det var väl någon, frågan var väl uppe i EU för några år sedan. Mm. Men sen så bara dog den. Det blev väl för besvärligt. Ungern tyckte väl något annat.
Som var.
Ja, var det inom EU då man skulle samsas?
Ja, det borde man ju göra.
Ja, man tycker
ja.
Det. Nej, men jag håller med om henne. Det är en onödig historia. Alltså.
Ja. Ja.
Och vissa klockor är rätt besvärliga att ställa om.
Oh ja.
Om man har en mikro eller...
Ja, den har jag lärt mig nu. Men jag har en sån där inuti termometer. Jag får fram bruksanvisningen varje gång.
Måste du ställa om termometern också då?
Till sommartid.
Ja,
ja. Men, sommartemperatur.
Alltså, jag har i min bil där är också alltid sommartid.
Ja.
För den är knepig att ställa om.
Alltså. Jaha. Jag fick hjälp av en god vän som hade kört med konstig tid på sin bil i många år. Inte 20, men kanske nästan. Och det hade blinkat där fel tid jättelänge. Och så där, men så här kan du ju inte ha, sa jag. Nej, kan väl inte ställa upp. Ja, jag tog fram bruksanvisningen och nu är det rätt tid, både tidigare och nu. Inte så svårt.
Vad bra. Nej, men det blir nog ingen ändring på detta. Jag läste en artikel om det där. De hade intervjuat några svenska EU-parlamentariker och sa att det är ingen som tar det där. Det är död, som du sa.
Ja, det så.
Och ska vi göra en sån här halsbrytande övergång till allhelgona helgen?
Mm.
Ja. Hade ni någon att sätta ljus för?
Ja, jag var sällskap till en person som satte ljus. Jag har ingen här i Gävle, utan jag har ju mina gamla anförvanter i Falun och jag åkte inte dit.
Mm. Jag var ute och gick och en fantastisk upplevelse. Vad mycket folk det är.
Mm.
Men har ni något minne av att detta var lika mycket stark tradition när ni var barn?
Nej, ingen Nej. Tradition alls.
Nej.
Nej.
Det här har kommit med Halloween, tror jag.
Tror du?
Ja, jag kan inte tänka mig någon.
För nu är det ju väldigt, väldigt mycket.
Mm. Mm.
Ja, det är lite märkligt. Alltså just den gamla kyrkogården här i Gävle där jag har mina föräldrar. Där är det är svårt att ta sig fram. Mm. Alltså för att det är som väldigt trafik. Och alla ska naturligtvis parkera så nära sina gravar som möjligt. Så man inte behöver gå mer än kanske...
Men de kanske har svårt att gå.
Så kan det vara, men de flesta har ju inte det.
Nej.
Men en av en sak kan det vara det.
Du kan väl gå hemifrån då?
Ja, jag går ju hemifrån.
Ja, just.
Men i Hedesunda, där jag har mina svärföräldrar och min fru, där så... Där är det inte riktigt lika taggat.
Mm.
Men det är ju mycket folk där också.
Mm.
Många, det är vackert med alla dessa ljus.
Mm.
Så att, men var det att det har blivit så här väldigt... Ja, ett krav som nästan alla känner på sig. Att man ska gå så...
Ja, man känner lite...
Ja, lite så är det.
Ja, jag hade nog kunnat tänka att åka till Falun. Det är inte så långt, men nu fick jag följa med till Skutskär istället. Och det är ju också en mindre kyrkogård, kanske som Hedersson. Det var ju fint.
Nej, jag har inga minnen av sånt där, utan det är någonting som man passerar i kyrkogård och ser att det är verksamhet här då. Och jag menar, jag har ju mina föräldrar då, de är inte begravna heller, utan de är ju brända då. Och, eller kremerade heter det.
I Gävle eller?
Förlåt?
I Gävle.
Nej, i Örebro.
I Örebro.
Så att, nej, jag har inga sådana.
Men däremot har jag halloweenpyntat, men nu har jag tagit bort det.
Jaha, halloweenpyntat?
Jag är en av de få som gör det. Jag gillar pynt.
Hur gör du då? Har du pumpa?
Nej, jag har ju lite... konstgjorda små pumpor och någon spökfigur i fönstret och lite sånt där.
Mm. Vad häftigt.
Pynta kan man väl tycka om, en Halloween har jag svårt för, måste jag säga. Det tycker jag är en onödig tillställning. Och den är ju ganska ny. Jag trodde att det var liksom på den här riktiga allhelgonadagen. Men sen visar det sig att det är ett par dagar före.
31
på torsdagen.
Oktober, var det. Och vi har ju alltid på en lördag.
Ja, jo, så är det. Men det... Alla själars dag kallar man söndagen för, hörde jag säga.
Mm. Just det.
Mm.
Men var kom det ifrån, det här med Halloween? Och...
Ja, ja, USA. Mm.
Jo, det naturligtvis.
Någon, men... det var någon pumpaodlare.
Mm. Vad bra att ni kom in på detta, för det var nämligen mitt nästa ämne, Halloween-firandet. Mm. Jaha. Och det ringde på min dörr. Så var det några små knattar där, två stycken. Och de frågade sådär som man ska göra, bus eller godis? Mm. Och då sa jag bus. Och de visste inte vad jag menade.
Nej, men just det.
De bara gapade.
Det såg jag någon krönika om också. Vad skulle hända om man säger bus?
Ja. Nej, det hände ingenting. Jag tror
gav
inte
du dem godis sen då?
Ja, jag hade något lite bara, men det var inget som de gillade, tror jag.
Nej, det var vuxengodis.
Ja. Vuxengodis och whisky?
Ja, jag tänkte också så.
Men hade ni påhälsning?
Nej, jag har en låst grind som man måste liksom ringa.
Ja.
Det var ingen som ringde till mig. Mm. Förresten, jag kanske inte ens var hemma. Nej, det var jag inte. Jag var på fotboll.
Mm. Men det är väl ofta så numera om man bor i flerfamiljshus, då är det en dörr nere, en port, så att säga.
Ja, och här, jag
kommer,
dessutom...
Där kommer de inte in.
Nej, men jag har dessutom en grind för att komma in på gården, så det är ännu mer Fort Knox.
Mm. Så var det hemma hos mig. Jag tror att de kände någon i huset. Mm. Något sånt där. Mm. Så. Ja. Jaha, valvaka, blir det så i natt?
Nej, jag hoppas bara att jag vaknar upp och att det har gått bra.
Vi får se hur länge det drar innan man vet hur det går, eller hur det gått. För det är väl verkligen på målsnöret. Eller
de där elektorerna ska ju vara med också.
Ja, men det är de som bestämmer.
Ja.
Ja, det där, det är ett konstigt, Amerika eller USA är ett konstigt land på många sätt.
Mm. Nej, men elektorerna, de är väl uppbundna egentligen till den ena eller den andra kandidaten. Så vet man hur många elektorsröster de får, så vet man vem som har vunnit.
Jo, så är det. Mm.
Det är så.
Konstigt ändå.
Ja, det är ju ett omodernt system då.
Ja, visst.
Mm. Och det är väl det konstiga egentligen att de sen... börja på, är det mitten på 1700-talet och fram till nu inte har ändrat det där i konstitutionen, utan har det kvar.
Mm. Annars är det väl ett ganska modernt land eller en stat, eller vad säga, union.
Det beror ju på vad man menar med modern. Och ja, 1700-talet är modernt så.
Nej, 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 men i andra sammanhang man säger ju att allting kommer från USA till oss. Mm. Och då måste ju de vara ganska moderna då. Som eftersom Halloween. Vi vill vara moderna också.
Eller Halloween.
Till exempel. Ja. Mm. Det kunde vi ha varit utan. Men däremot konstitutionen var det väl fint att de fick till den när den kom.
När den kom, ja. Mm. Och den var väl anpassad till förhållandena då
ja,
också.
Säkert. Alltså
att, men de förhållanden gäller väl knappast idag.
Nej.
Det var väl... Benjamin Franklin som stod för det där tyvärr en gång i tiden. Men apropå modernt land, alltså jag är inte säker på att jag håller med om att det är ett modernt
Nej,
land.
Nej, men då
alltså,
kanske vill vara.
Ja, mycket trender kommer ju därifrån som Halloween och sådär. Mm. Men när jag var där, det är ganska länge sedan i och för sig, då tänkte jag på att vilken otrolig massa valörer de har på sina pengar.
Mm.
Alltså allt ifrån encentare, jag tror det var över 20.
Jaså,
Sverige, vi har ju rationaliserat bort.
Ja, vi har ju inga valörer alls.
Nej, nästa. Inte under en krona. Allting är borta.
Ja, under krona är de borta.
Mm. Men inte där.
Och så använder de ju pengar också.
Och så,
de använder ju pengar
ja,
också.
Ja, just det. Mm.
Det är väldigt mycket mera kontanter i rörelse.
Det är det väl där. I alla länder utom Sverige.
Utom Sverige, ja. Sen sedlarna är ju likadana. Mm. Det är ju bara frågan vilken president det är på. Då.
Ja.
Så frågar jag om det, liksom, varför ni har det? Kan ni ta olika format som vi har? Don't you have numbers on them?
Ja, ja, just det.
Så då får jag liksom att... Man måste veta vad det står på den. Hur blinda klarar det?
Nej, ja, just det. Just det. Nej, men det är märkligt. Motsatsen i hennes land kan man väl lugnt påstå. Hörrni, i veckan som gick, då försvann plastpåseskatten.
Nej, den reducerades 3 kronor.
Ja.
Jag tror inte den försvann.
Jo, men det har man
gjorde ju. Den där? Ja, det var bra i den, så fall. Då har jag missuppfattat det.
Den är borta.
Den är borta. Men papperspåsar då?
Ja, men de får man nog pröjsa fortfarande. Jag tror att man får pröjsa lika mycket för plastpåsarna som när skatten fanns.
Det får man.
Ja.
Är det så?
Ja, åtminstone fick man det den första.
Ja.
För då var jag handla och jag fick betala en 600 och någonting för plastpåsen.
Ja, du ser. Och sen,
den hade ju effekten där skatten. Mm. Och så jag är lite svårt att förstå varför man tycker att det är så bra att den tagits bort.
Mm.
Och dessutom så gav den väl några kronor till statskassan och det behövs väl.
Mm.
Jag vet, det var ju en dramatisk minskning.
Ja, det, ja,
17 påsar jämfört med, vad var det, 200 eller någonting.
Mm. Mm.
Men så är det. Det är lättare att ta när det är gratis. Men, och det var väl inte bara skatten utan det var väl också så att det överhuvudtaget tog man mer betalt för de här påsarna.
Mm.
Ja, men så nu alla människor man går ju alltid med en liten påse i fickan om man ska
göra. Ja, jag har en handväskan som man givar upp.
Ja. Det var någon som påstod att man skulle höja skatten så att det kostar 30 kronor att köpa en plastpåse. Då skulle ingen köpa.
Nej.
Så kan man ju också lösa problemet. Nåja, men har ni avstått ifrån att köpa plastpåse att det var för dyrt, eller?
Ja, onödigt och lite klimattankar också har det ju varit. Så det är ytterst sällan. Jag har nog inte ens köpt 17 stycken per år. Absolut inte.
Carl Axel?
Ja, jag vet inte varför jag avstår om det är för att jag tycker att det är för dyrt eller att jag tycker att det är onödigt och att jag tycker liksom att det är bra att undvika. Men så är det. Jag menar, förr var det ju så att den där plastpåsen, de använde man ju som soppåse. Mm. Och det gör man väl inte längre?
Jo, jag gör det.
Gör du det? Ja. Jaha, men det bidrar inte alls.
Men man köper ju soppåserullar.
Ja, och då blir de med det är sån där någon annan sorts plast.
Ja. Mm.
Och så sen blir det väl väldigt mycket billigare. Mm. Men det där är ju en lite konstig fråga kan man tycka, men ja, det mån jag inte har någon påse med mig själv så inte tar en plastpåse, då tar man en papperskasse.
Ja.
Man får ju mycket sånt. Om man köper liksom kläder, lite större saker, så får man ju inte någon plastpåse att ha dem i, om man nu får dem. Men man får en papperskasse.
Så har det blivit.
Med en affär som jag brukar handla i, där kan man köpa alltså flergångs plastpåsar då för ett något högre pris då.
Mm. 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 Det finns ju en
som är gjorda då av återvunnen plast.
Ja. Mm. Jo, det finns ju en större affär här i stan bland annat då, som har väldigt bra flergångspåsar väldigt billigt. Och sådana har jag ju alltid i bilen då till exempel.
Mm. Om du skulle råka hamna på en butik?
Nej, men eller? Alltså jag handlar på en butik när jag åker från kolonin till exempel. Mm. Och då tar jag med mig de där påsarna in i affären. Och så får man säga då på bandet, det är mina gamla påsar, men det ser du väl. Som jag inte får betala igen.
Ni har inte någon gång kört med det där tricket att ni har lagt upp alla varor och så har man betalt. Och så säger ni, visst fan, jag skulle ha en påse också. Nej. Det sägs vara ett av de vanligaste tricken för att få en gratis påse.
Jag tror inte det fungerar så bra.
Det funkade faktiskt. Alltså, och det här var verkligen ett misstag av mig. Jag handlade på den där lilla Ica-butiken mitt i stan. Och då blev det så att jag glömde att jag skulle ha en påse. Mm. Så, men du, det här är världens äldsta trick. Men jag glömde faktiskt det här. Att ha en påse så. Så det funkar.
Mm.
Jag skämdes lite.
Vad sparar du? Vad kostar den där påsen? Är det någon som vet det?
Du köper ju
sådana. En drygt 6 kronor.
Men det är inklusive skatten.
En plastpåse.
Eller inklusive skatten som nu med inte finns. Så nu kanske det kostar 4 då. Eller va?
Nej,
det
Alltså, den första november, då handlade jag och då fick jag betala 6,50 för den. Såg jag när jag kom hem.
Mm.
Och jag hade...
Sen har du varit sömnlös.
Ja, kommer aldrig att svärja ner.
Men papperskassarna kostar ju också.
Ja.
3 spänn eller vad nu är. Sånt där. Mm.
Ja.
Och de är väl inte miljövänliga de heller egentligen?
Ja, fast papper förintas väl lättare än plast?
Förintas, ja.
Det måste det ju ändå vara. Ja. Och ni, fotbollsvåldet hade vi uppe på en panel för ett tag sedan apropå den här gräsliga hemma derbyt mellan Djurgården och Hammarby som fick avbytas.
Mm.
Och i spåren av den debatten har det ju förekommit åsikten att porta alla män.
Även spelarna?
Nej, inte spelarna. Man var damfotboll. Nej, men från läktarna. Därför att det är uteslutande män som står för det där våldet. Är det en bra idé?
Det låter ju konstigt. Det kan man, så kan man ju inte göra. Då kan man lägga ner fotbollen överhuvudtaget.
Ja.
Det,
så det, men jag som brukar gå på GIF-matchen, till och med GIFs supportrar hade såna här röksignaler för ett tag.
Bengaler. Ja.
Dåligt. Tråkigt. Men de fick spela vidare.
Men det kostade tydligen den där, att man fick spela om den där matchen. Det drog tydligen väldiga kostnader.
Mm.
Utan publik, ja.
Ja.
Men det är ingen bra idé alltså.
Jag tror inte den är genomförd.
Inte realistisk.
Ja.
Vi är nästan ingen.
Det händer, alltså, det händer ju ingenting. Fotbollsvåldet och bengalerna, det fortsätter ju bara.
Ja, men det är tråkigt att sitta där ensam på en läktare ungefär. Mm. Det är inte så mycket kvinnor på matcherna.
Nej, men det kanske blir.
Tror inte men, det.
Och det blir lugnt.
Ja,
och det, jag säger det vet man inte. De kan råka luva på varandra.
Men det sitter väl en utredning och tittar på det här, för det brukar alltid göra det här i landet om man tycker någonting är lite knepigt och tillsvärt, och det sitter en utredning. Det sa de, jag brukar inte titta på sport, men så skulle jag titta på nyheterna i morse och då blev jag sittande lite för länge, så då blev det några sportinslag. Och då sa man just det, dels pratade man om hur mycket det hade kostat och att man fick inhibera den här matchen så att säga, eller avstänga den. Och så att man fick ta om den och dels att man då hade en utredning och att den skulle då titta på vad man har gjort i andra länder och sånt där. Alltså, och så sen försöka hitta på någonting.
Mm.
Och det är klart att det är ett uppkast som det brukar heta.
Mm.
Det är väl mest detta att man då ska förbjuda. Men det är väl en tanke som jag tror att den är ogenomförbar för att då blir det väl ingen fotboll.
Nej.
Så att det nej, för det är väl en riktig sån här... Ja, dels så är det väl en sympatisk sport på många sätt. För det är ju en lagsport och det är väldigt många som utövar den.
Mm.
Men sen är det väl också... Det är klart att damfotbollen har ju kommit stort på många på de senaste åren. Men det är ju nytt. Det var ju ungdomar. Det var ju inga tjejer som spelade fotboll.
Nej, det var det ju inte. Det såg man ju.
Men nu är det väl väldigt många som gör det.
Ja, och fotboll är inte det världens största sport.
Jo,
det är det inte riktigt.
Det är det. De flest utövare.
Ja, och även på amatörnivå från där de är små. Alla kan ju spela fotboll.
Ja, visst. Och den är sympatisk.
Ja, till och med jag har spelat en gång. Det var i något firmasammanhang.
Mm.
Jag bara sprang som 17 och jag tror det fanns fick väl någon liten stukning eller någonting. Jag är ju inte tränad för sånt.
Men det fanns en boll i alla fall.
Ja, det var två lag.
Sprang kors och tvärs.
Korpfotboll är ju direkt, vad heter det?
Farligt.
Skadligt.
Ja. Skadeframkallande. Ja.
Dels är man otränad och dels är det ganska mycket tjonka och springa.
Ja.
Hörrni, vi får sluta där.
Ja.
Jaså, ska vi inte propagera för det där? Nej.
Det ska vi göra. Om
Du får lugna dig lite.
Ja.
Vad Bosenna syftade på, det var alltså att när radion här i stan i Gävle fyller 40 år just denna dag.
Ja.
Och,
grattis.
Tack. Vi har öppet hus här i studion i Folkets hus hela dagen faktiskt.
Nej, till 3.
Det är därför det kryllar av folk här då.
Ja, ungefär så.
Kommer att göra.
Tusen tack för oss.
Ja.
Nu blir det någonting helt annat.
Ja.
Tack.
Tack.
Ingrid lilla dansar gör strömmen dansar. Alla böljorna här vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur det glittrar. Fåglarna i strömpartären kvittrar. Ser du måsarna och hör göken, Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trömm, röm, 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 römsan. Trömman slår och nu slår klockan 12. Back i tempel öppnar famnen och på båtarna i hamnen klämtar klockorna, det är serverat. Säg Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Blå foreller och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller. Fikon, druvor, dadlar, karameller och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Estindien och som blommar upp som ros på kinden. Min aning doft av tamarinden. Nej, jag menar visst en kura så. Nerför brinken, fort som blinken. Här går leden in på freden. Jag är Orfevs, här är under jorden. Korsten seglar ut skeppigt åt. Ner i källaren, akta kjolen. Hör du lutan, hör fiolen. Ingrid hör, det är ju Evert Taube som tar emot dig med din egen låt.
Ingrid Dardens polka med Cornelis Vreeswijk. Ja, snart är det dags för Timo och mig att gå ut, åtminstone från de här timmarna. Men annars är det ju öppet hus från klockan 11 till 14 här. Då, nästa vecka är det Karin Fagerlund som ska sitta här på min stol. Och jag har ingen aning om direkt vilket program det kommer att bli. Men Gunnar Lidfelt och Marianne Minell har i alla fall varit ute och tittat på en park, det vet jag. Vad kommer att hända i veckan som vi kan rekommendera här? Jag tittar på torsdag den 7. Då är det faktiskt författarbesök ute på Bomhus bibliotek klockan 19. Och det är författaren Caroline Sävstrand som kommer. Hemligheter, härligheter och ett budskap mellan raderna. Sen har vi även Rullande pennan med Björn Marklund, och de håller till på Studieförbundet Vuxenskolan på Hantverkargatan 33, och det är mellan klockan 18 och 20. På lördagen den 9, då är det vinyllördag med skivmässa på Elite Grand Hotel mellan 11 och 16. Och sen när vi säger om jubileum här, så är det Gavlekören firar ju också 40-årsjubileum med extra allt. Och de håller till på Gävle Forum på Västra Trädgårdsvägen. Och det är på fredag på klockan 15 på Gävle Forum. Det är vad jag kan hitta på som jag tycker ni kan gå och titta på. Ja, med det så tror jag att Timo Heino och jag ska säga tack för att ni har lyssnat på vårt program. Och välkommen hit som sagt var. Än regnar inte ute, men vi vet ju att hösten kommer att bli regnig. Så varför inte låta Max Rabe med Palastorkestern sjunga Singing in the Rain? Thank you.
rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy cloud shakes everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, just singing in the rain.
Som i styrkt under tungsinnet över mig kom.